When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Good morning, Vietnam!
We're back!
Gammal referens, men we're back!
Sjukt ju!
Nya mikrofoner, Simon har en ny iPad. Ja.
Vi är redo. Vi är redo att snacka lite skit.
Tycker inte vi ska drälla så mycket, utan folk fattar, vi är tillbaka och vi är väldigt tacksamma för er som lyssnar, självklart.
Precis. Och vi får be om ursäkt till alla våra kära lyssnare som inte har fått en podd från vår sida på länge.
Ja, sen är det också så här, det känns ju så egoistiskt att be om ursäkt för att inte de har fått lyssna på oss och babbla, men absolut, be om ursäkt för att inte det har kommit något. Men nu är vi här, sommaren är här, solen skiner och jag tror det var ett bra break för oss också. Ladda lite, tagga till och nu är det är bara dags att kötta igen.
Nu bara köttar igen, det gasar vi.
Eller
hur? Det tycker jag, det tycker
jag. Det är inte så mycket, jag tycker vi hoppar rakt in. Vi hoppar rakt in helt enkelt.
Ja, vi kör. Vad vill du börja?
Du vet vad, vi börjar med att säga stort tack till Hyper. Hyper är ju fortfarande vår sponsor här i podden och utan dem så vore det helt omöjligt att ha sådana här nya mikrofoner så att vi kanske får ett lite krispigt ljud nu till Simon Vaskes igen.
Grazie mille Hyper. Ja. De är alltid med oss.
Stort tack till Hyper som sponsrar podden. Och jag vet att jag är väldigt aktiv just nu på Hyper. Det är ju Roland Garros fullt igång. Jag har nästan grus i hallen så mycket som jag kollar på det. Jag tycker det är så jävla kul att kolla. Och det är normala tider för en gångs skull.
Det är det. De spelar i Paris ju. Så att det är inte så långt bort så att säga.
Nej, det är rätt tacksamt. För ibland kan det ju vara så Australian Open och annat kul att kolla på. Men det slaktar ju dygnet, så det går inte riktigt. Jag kollade ju på Danmark mot Norge igår kväll.
Vad tyckte du?
Det var ju inte en jättebra match, första två seten kanske. Nej. Men sen blev det ju ändå lite match. Han är ju, man kan ju tycka vad man vill om den där lille dansken, men han är ju väldigt underhållande.
Det är han definitivt.
Min pappa skrev lite kul, typ. Min pappa håller väldigt mycket på dansken. Och så när matchen var över och norrmannen gick och vann så sa jag så... Att det ändå var starkt av honom att hålla ihop det och vinna. Bara, jo, starkt. Men det är ju som att kolla på färg som torkar.
Ja, oh, herregud.
Han tycker att han är så tråkig.
Ja, men man kan ju säga att Runes känslor sitter ju på utsidan.
Exakt.
Och Kaspers känslor är verkligen på insidan.
Men det är intressant för det, jag menar, båda är ju mitt i det. Alltså egentligen så känns det som en ganska... Jag vet inte, Jag trodde faktiskt att typ att Rune var lite favorit.
Jag trodde Rune skulle vinna.
Eller?
Jag trodde definitivt han skulle vinna.
Sen var det ju tennisinsatta folk är, men visst han har ju väl ett sämre inbördes möte, men däremot så vann han senaste mötet mot dem och har väl haft ett bättre år.
Det får man faktiskt säga. Alltså Casper Ruud har ju inte spelat bra i år.
Nej.
Men han har ju spelat sådana här matcher tidigare. Jag tror Casper Ruud är typ 24 bast och Rune är 20. Så att det är en viss åldersskillnad. Och Rune har ju inte spelat någon kvartsfinal i en Grand Slam tidigare. Så att Det är väl lite rutin som...
sätter sig i huvudet också, sånt där. Ja, herregud. Man såg att han slog ju bort sig själv första två seten. Så här. Men, vi ska inte babbla om tennis. Men vad jag ville säga var så här att jag sitter och livebettar. Och det kan man göra på Hyper. Man kan, om man laddar ner deras app så kan man ju spela på massa sporter. Mm. Och tennis är ju en av dem just nu som jag tycker är kul att spela på. Jag spelar aldrig för stora summor, men det är också därför det är kul, tycker jag, att spela och kolla. Och nu, även senast när jag var i Spanien med Hami, så satt vi och la lite så här: ska vi lägga en liten trippel idag? Vi lägger på de här två fotbollsmatcherna och denna tennismatchen. Mm. Och så typ 50 spänn var, 100 spänn var. Så sitter man ändå och har någonting att heja på. Så att jag tycker det är kul, och just nu så pågår det väldigt mycket. Och de har ju, för de som inte känner till, så har ju faktiskt Hyper uppdaterat sin sportbook. Och det innebär egentligen att de har mer möjligheter att köra kombinationsodds. De kan sätta egna odds. De har fler spel. Kort och gott. Och sen har de också uppdaterat appen, uppdaterat UX-et. Så all design, det är lättare att hitta sporterna, det är lättare att spela, det är lättare att navigera i den. Så att de har gjort ett jättelyft, och jag tycker det är skoj att spela på de här grejerna. Men som alltid vad det gäller spel, skitviktigt att spela ansvarsfullt. Det är jätteviktigt att inte spela för pengar som man inte har råd att förlora. Så spela för nöjets skull och enbart det, inte för att vinna tillbaka några pengar. Det är jätteviktigt. Och man måste vara 18 år, och man kan besöka stödlinjen om man har eller vet någon som har problem. Men med det sagt så säger vi tack Hype och hoppar rätt in i Torremolinos.
Ja, Torremolinos och utomhusspel, för nu är ju sommaren här, gubben.
Kepsen är på, för de som inte kollar så har jag en keps på mig för att sommaren är här. Yes. Vi spolar tillbaka bandet. Vi har ju självklart missat väldigt mycket här nu, men jag tänker ändå så här, vi spolar tillbaka lagom mycket. Jag har varit i Spanien i 3 veckor nyligen och hade ju turen att Simon var där samtidigt tillsammans med sin vapendragare Caetano Rocafort.
Det var vi.
Och ni spelade FIP i Torremolinos. Kan du berätta varför ni valde att gå lite på... För det här krockar ju faktiskt med VPT Marbella om man då gick till slutspel i FIP, vilket ni gjorde. Och ni tog ett beslut där.
Det var ett svårt beslut. Vi visste inte om vi skulle spela VPT eller en FIP promotion i Torremolinos. VPT-tävlingen var ju självklart en betydligt större och finare tävling att spela på. Mm. Finare scen, men också tuffare. Och vi valde faktiskt att spela FIPen enbart för att det är egentligen FIP-poängen som kommer räknas detta året och nästa år.
Hur vet man det då?
Nej, men nu har de gått ut och sagt att de kommer ta med alla Premier Padel-tävlingar från förra året och detta året kommer gälla inför rankingen nästa år. Och sen dina 3 bästa resultat från FIP-tävlingar eller 3 bästa resultat från VPT.
Okay.
Beroende på hur mycket poäng man får då. Mm. Och det betyder lättare att få FIP-poäng än VPT-poäng. Därav har vi egentligen valt att sätta på FIP-touren, för att ju mer FIP-tävlingar vi spelar, desto mer FIP-rankingpoäng vi får detta året, desto större möjlighet har vi att kanske bli seedade i ett kval i Rom när vi spelar en Premier Padel, samt Madrid och Paris till exempel. Så att FIP-poängen kommer verkligen gälla detta året för att komma in på de stora scenerna, vilket blir då Premier Padel-tävlingarna. Och därför måste vi skapa ihop så mycket som vi bara kan för att försöka bli sidade i kvalet i alla fall.
För de som inte känner till då, så FIP och Premier Padel är egentligen ju samma poängbas.
De är under samma paraply så att säga.
Samma paraply, ja. Och för er då att få 3 bra resultat på VPT känns lite osannolikt då, så det är inte så lönt för er att satsa på det inför nästa år, eller hur?
Nej, precis. Så att vi kör FIP-en egentligen. Mm. Och försöker göra 3 riktigt bra resultat som kommer räknas in på rankingen nästa år.
Och du sa att ni spelade en FIP-promotion. Var ligger den i rankingskalan? För det finns ju lite olika FIP-nivåer och FIP-tävlingar, eller hur?
FIP-promotion är den lägsta. Vi har FIP-promotion, FIP-rise, FIP Star, FIP Gold, FIP Platinum och sen har vi Premier Padel.
Okej, så det är en lång väg upp, och poängen varför det är så, det är ju för att man ska liksom egentligen börja på en promotion, spela till sig en poäng. Vad fick ni när ni vann denna nu då?
10 pinnar var.
10 pinnar var. Så när man då har vunnit några sådana eller fått ihop lite sådana poäng, då kommer man in till en Rise eller man kommer komma in till en Gold.
Precis. Och dessa poängen gäller ju också till Premier Padel-tävlingarna. Så att det är de här poängen man behöver för att kunna komma in i Premier Padel-tävlingar. Mm. Det är jättemycket spelare som har problem att de bara kanske har spelat VPT och inga FIP-tävlingar. Då kommer de inte komma in i Premier Padel. Så att de jagar ju för fullt de här poängen för att kunna spela i Rom, Paris, Madrid, Mexiko och Milano.
Det är också rätt bra prispengar och sådär.
Definitivt, definitivt. Framförallt i Premier Padel Majors.
Just det. För i Premier Padel finns det olika nivåer också.
Men,
men vad skulle jag säga, i runda slängar då, hur mycket poäng behöver man för att spela en Premier Padel? Vet du det? Beror sig på såklart vem som anmäler sig. Men om du generaliserar.
Men för att komma in i kvalet så behöver man säkert runt 400 poäng. Sammanlagt som par.
Då vinner man 10 poäng om man vinner en FIP promotion. Yeah. Det är ändå the hustle.
Man måste hustla. Och det blir ju ett sånt här steg sen för nästa år. För att, till exempel för det är många spelare som inte har så mycket poäng. Och kanske inte kommer in i Premier Padel. Och då tänker de, vi kommer aldrig komma in. Hur gör vi då? Och då får man ju spela de här undertorerna. FIP Rise, FIP Star, FIP Gold, hela den biten nästa år. När alla andra som kanske är topp 100 bara spelar Premier Padel. Ja. Från och med nästa år så kanske det finns 22-24 Premier Padel-tävlingar. P1, P2 och Majors. Så att, ja. Det är liksom, allting går stegvis. Lite som tennisen. Du börjar liksom på lägre kategorier, lägre tävlingar. Sen så spelar du dig uppåt. Sen tror jag att man kommer fortfarande, om man är topp 100 och även spelar alla Premier Padel-tävlingar, så kommer man säkert hoppa ner och spela någon Rise eller Star ändå. Bara för att summera poäng.
Såklart. Och det är också därför vi ser så många duktiga spelare ta sig till exempel till Göteborg nu för att spela FIP Rise.
Där såg vi ju ett gäng bra spelare som har sjukt mycket poäng, som egentligen slåss för 25 pinnar.
Ja, exakt.
Jag tror att Jairo och Faco Dominguez som vann, de har väl säkert 700-800 poäng liksom. Men de åkte till Göteborg och vann tävlingen och fick 25 var. Hur stor skillnad gör de 25 egentligen? Det vet vi inte, det återstår att se.
De såg ju också vara med på VPT, eller i alla fall den korta italienaren var ju med i VPT också. Hon gick ganska långt där.
Så att nu är det liksom ett djungel. Alla spelar allt.
Men det måste vara rätt dyrt också för folk att finansiera det här. Menar, även,
det är sjukt dyrt.
Alltså, FIP i Torremolinos liksom. Det ligger ju där det ligger. Alltså,
det är en håla.
För att kanske vinna 10 poäng var.
Ja. Och du vet, torskar du kvartsfinal i en FIP promotion så får du typ 2 poäng. Ett poäng kanske. Så att man krigar väldigt mycket. Man lägger ner mycket pengar, mycket tid, mycket effort. För kanske väldigt lite poäng. Jag och Keitano, vi åkte ju och spelade i Saudiarabien innan. En FIP Star. Vi vann en omgång, torska andra. Och där fick vi åka med, jag tror det var 4 poäng. Och sen åkte vi till...
Gratis åka till Saudiarabien eller?
Nej, det var rätt dyrt. Och sen så, Saudi var inte så jättetrevligt heller för den delen. Och en vecka där. Och sen åkte jag direkt till Egypten. Vilket inte var så mycket trevligare. Det var nästan värre. Det var värre.
Vad var det som var värre?
Ja, men det var allting. Alltså allt från landet, hur det funkade, infrastrukturen. Och det var hemskt att se på många sätt. För att man såg ju fattigdom från ett helt annat perspektiv. Liksom. Det var, man såg alla husen som knappt hade tak eller väggar. De hade ju absolut ingen el. De hade kanske inget vatten. Så att det var hemskt att se. Det var hemskt att se alla hundar typ som låg på gatorna, typ halvdöende. Så det bara krossade ens hjärta. Och sen så tävlingen spelades på en ny del utanför Kairo. Där det inte fanns någonting alls. Alltså du hade säkert 40 minuter till närmsta supermarket. En liten klubb de hade byggt så här. Låt sätta här i klubben. Några banor. En kafeteria. Sen så var det inget skydd. Och sen runt omkring byggde de bara massa fastigheter. Men det har de ju tydligen hållit på med i 10 år. Och det är nya staden, New Capital som de kallar det. Men där bor ju ingen. Så att det var så här. Nej, typ inte. De snackar ju om att de vill flytta hela stan. De vill flytta hela Kairo till New Capital då. Men nej, allt var bara...
Missar liksom.
Tyvärr. Tyvärr. Så att,
jag tror inte att det är så fattigt där i och med att de har så mycket turism.
Precis, men det är hemskt. Alltså, det är så fattigt att jag vet inte. Det, självklart ser det ju bättre ut i stadskärnan. Men bara så fort du kommer ut så är det liksom... Man fick ju verkligen en chock och en verklighetsuppfattning om hur bra man har det. Hur tacksam man ska ha det för livet man lever här i Sverige. Så att...
Eller bara Europa för den delen. Och att man,
ja, för den delen också.
Det blir så lite surrealistiskt, så åker man dit för att man ska spela en paddeltävling. Den paddeln blir helt plötsligt kanske inte så lika betydelsefull när man ser...
Den är inte lika viktig, nej. Där finns många stories vi kan dra från Egypten faktiskt.
Så du och Kaja var och hälsade på, ni var inne i pyramiderna bland annat. Ja. Som jag stängde många år.
Ja, ja. Och det var liksom så här, man hade en helt annan bild av det.
Mm.
Som du säger, det är mycket turister som åker dit för att se pyramiderna, för det är historiskt, det är en historisk grej. Det var egentligen bara ingenting att se. Alltså man såg ju bara typ kameler runt omkring som blev misshandlade av ägarna. Du ser, visst, en pyramid, jävligt coolt, häftigt, du får höra lite historia bakom det. Vilket också är helt galet, men... alltså, så här,
jag vet inte hur de har byggt dem egentligen.
Nej, nej, det vet man inte. Men sen så fortfarande så ser du de här... hundarna som går runt i solen och hittar knappt någon skugga, har inget vatten. De är supermagra och barn typ. Mm. Går runt och försöker sälja vatten.
Jo,
och de försöker hassla så mycket som möjligt bara för att de har ju inget annat. Det är liksom så de lever. Så att, jag vet inte, det var jobbigt att se. Jag tyckte det var jobbigt att vara i både Saudi men ännu värre i Egypten faktiskt.
Fattar. Nej, men jag förstår, det blev lite reality check. Men om vi går tillbaka till padden då, det, jag tänkte faktiskt, för jag åkte ju och besökte dig och Kaje i Torremolinos när ni var och spelade inför finalen. Jag tänkte, jag väntar till finalen. Och jag och Hami, vi hade ju en hyrbil där nere, så vi tog oss till, det är ändå en bit, jag tror det tog en timme för oss ungefär från Estepona där vi var. Mm. Och jag vet inte, någonstans så har man ju lite förväntningar när det är en FIP. Alltså man tänker att det ska vara lite uppstyrt, alltså det är på någon klubb och lite sådär. Men även om det är den lägsta FIPen, så när vi kom till den här klubben, så, alltså det är ju knappt en klubb. Men det är ju ett ställe som har lite paddelbanor. Och ni spelar ju på centerkorten som faktiskt hade en läktare på något sätt.
Mm.
Men det är, alltså bara för att folk ska förstå, det är verkligen så här, alltså vi är så sjukt bortskämda. Om du tänker dig din sämsta utebana i Sverige, så är den fortfarande liksom 10 gånger bättre än vad den banan var liksom.
För det, 100%.
Det är verkligen, du vet, den var till och med så här att de hade gjutit en platta på plattan. Så det var liksom, det stod uppe på en 25 cm klack hela banan.
Mm.
Vilket slaktar möjligheterna för utspring. Alltså, jag kan tänka mig att folk som spelar där på tisdagkvällar, de kör ju med utspring ändå.
Mm.
Men det, är ju, det hade ju aldrig gått liksom, på en sån här tävling, för det var ju livsfarligt.
Mm.
Men bara det, och sen så du vet, det var så mycket sand att liksom, det var ju någon gång jag såg två kameler i ditt forehandhörn som liksom gick upp.
Vi kunde inte röra oss på banan.
Nej, ni halkade runt. Och sen så var det ju andra förutsättningar som var svåra den dagen. Det var typ första dagen där verkligen solen kom fram och blev varmt.
Mm.
Och det var otroligt mycket vind. Alltså
det var
lite
vind. Det också.
Mycket vind.
Alltså jag tycker vinden är det jobbigaste av allt. Om vi snackar förutsättningar, bana, sol, vind, så tycker jag vinden är värst.
Ja.
Det blåste mycket. Banan var ju som den var. Jag tror det var typ så här kommunens sportkomplex, för de hade alla olika sporter. Ja, det var lite paddel, det var lite tennis.
Det var en basketmatch precis så här 50 meter bort med 200 pers i läktaren, typ någon skola som mötte en annan skola, så de bara satt och skrek konstigt.
Ja. Och sen 50 meter längre bort fanns det en inomhusanläggning där de spelade futsal.
Just
det. Så att
det var också kaos.
Det var kaos överallt, men det som du säger, alltså FIP-tävlingarna, de har inte så hög standard. Nej. De har inte så hög klass.
Så är det. Men det är också väldigt lärorikt. Och det jag egentligen tog med mig från den var ju att ni mötte ändå ett ganska ungt par, som oftast i Spanien.
Ja.
I alla fall Leftin såg väldigt ung ut. Och det jag var lite imponerad över, så här, jag kan bara tänka på mig själv, du vet, när man är, säg att man är 17, 18, 19, vad man nu än är. Och man går in och spelar en final, och man kanske inte har spelat så många finaler, det är ändå lite anspänning i det, man vill ju, och alla de krigar ju för de här 10 pinnarna ju, så att det är väldigt betydelsefullt. Och när då banan är så dålig så att han Leftin, som den har en ganska bra typ smash och sånt, du vet, han sprang ju och halkade på banan säkert 10 gånger, som han liksom trillade och sådär. Men inte en gång gick han och gnällde på förutsättningarna.
Nej.
Jag var helt begeistrad, alltså jag hade ju, jag kan bara tänka hur jag hade varit i den åldern. Jag hade ju varit så tokig. Alltså...
Men jag tror vi mötte två grabbar som är vana att spela på sådana förutsättningar. Mm. För att de har ju inte spelat på de större scenerna, om man ska kalla det. typ Premier Padel, Roland Garros, Rom och de här tävlingarna, och kanske inte heller WPT-tävlingar. Som på senare dag har bättre förutsättningar. För att om du spolar tillbaka bandet 3 år sedan, så var WPT-kvalen hemska ju. Alltså de spelades på lika dåliga banor som de spelade, som vi spelade det här.
Mm.
En FIP promotion.
Ja,
så var WPT-kvals tävlingarna innan.
Just det.
Sen har de blivit bättre på senare dag. De senaste 2 åren har de kanske steppat upp. Framförallt sedan förra året. Men annars har ju WPT-kvalen också varit bedrövliga.
Ja, jo, men det är det känt för. Så att, nej, men vad jag menar lite är att jag tror att det är så, jag tycker det är så viktigt att ta upp också. Så här, för jag tyckte också att ni var väldigt bra jämfört med kanske för något år sedan. Alltså på att faktiskt anpassa er efter förutsättningarna. För det som är trist är lite så här, man tappar sina vapen. Och då kan man lätt bli frustrerad. Alltså så här, jag är rätt bra på slå volleys, men det går inte nu. Jag är rätt bra på smasha, men det går inte nu. Typ så här, att man inte bara då, ja, men det här går inte, vi kan inte spela så här. Det här är inte, det är så här, för det har varit så lätt att göra ju.
Definitivt, definitivt. Så. Och det, man måste vara bra på att anpassa sig fort. Och där tror jag också att fler och fler spelare faktiskt börjar åka till tävlingarna lite tidigare. För att man har inte den möjligheten eller tiden att spela in sig så pass fort att man kan komma dagen innan eller samma dag till tävlingen, utan man måste vara 2-3 dagar innan och verkligen träna på banorna för att verkligen komma in i alltså på rätt sätt till de förhållandena och hinna anpassa sig. Så att,
jag drar bara en parallellt, för i Sverige, jag tror det var SM förra året, då spelades det i någon hall, vi behöver inte outa den hallen, men det spelades i en hall. Och alla klagade på att det var någon kondens. Alltså du vet så här, så att glasen är lite fuktiga, vilket gör, och det jag vet, alltså så här, jag har spelat i hallar med kondens, det är helt omöjligt, för du kan inte få den i glasen, den går rakt ner. Och någonstans, det är lika för alla, men du vet så här, det enda man hör från det är som att det är så, men det var ju det, det gick ju inte att spela. Det är, alltså förstår man. Och det är, för det är, i Sverige är vi så vana vid att, men det är tävling på fredag, vi kan åka dit på morgonen, för att de har måndag att det är nya, alltså allting är så här, hur farligt kan det vara? Har man otur så är det 8 meter i tak. Typ.
Precis, alltså, typ.
Men i princip så behöver du inte spela in det. Det kan vara lite långsamt eller så kan det vara snabbt. Men det är inte så att det är skarvar bakom glaset. Eller, alltså så här. Så att vi är ju bortskämda på det sättet här. Och det är också en nackdel, verkligen. Så att jag tycker att det är viktigt att ta med sig det här att, för man, jag blir lika ödmjuk varje gång jag är i Spanien en längre period. För helt plötsligt så förväntar jag mig alltid det sämsta. Så varje gång man spelar nu i Spanien så blir det nästan så här, men det här var ju hur bra som helst.
Det gick ju att spela.
För 2 år sedan hade jag tyckt att banan var sämst. Yeah. Men nu varje gång säger jag så här, men det här är inget fel på det. Alltså, vet, så här, och det är faktiskt en träningssak, så jag tycker att ni som lyssnar tar med det, för jag ser det så konstant på medel plus nivå typ där jag själv också är, men du vet att folk klagar på externa grejer som lampor, banor, tempo, glas. Alltså,
det är lätt att skydda på andra saker.
Så lägg det ner det. Har ni varit på FIP Tourlin så hade ni vetat att det är inte det beror på. Nej, men grattis till den. Hur går det med poängsamling?
Nej, men vi kämpar på. Det är precis som alla andra. Alla jagar ju poängen. Så att, jag tycker... vi har ju spelat väldigt, väldigt bra, jag och Kaja faktiskt. När vi kickade igång vårt samarbete igen så började vi med vinst i Göteborg där vi spelade någorlunda bra. Men sen spelade vi framförallt riktigt jävla bra i Alicante där vi spelade i Boriana, om jag ska vara exakt. Där spelade vi en annan FIP Rise och torskade mot 2 stycken spelare som ligger runt 70-strecket i finalen och förlorade den tajta finalen. Men den tävlingen spelade vi helt brutalt bra faktiskt, där vi slog många bra par väldigt enkelt. Sen så hade vi lite svårare att anpassa oss vårt spel till Saudi och Egypten. Men vi söker lite revansch den kommande helgen uppe i Stockholm faktiskt.
Vad hände i Göteborg nu, andra FIP:en som ni spelade här i förra helgen?
Nej, alltså jag vet inte, vad ska man säga? Vi spelar inte dåligt, vi spelar bra. Men vi spelar bra på ett sånt sätt som gjorde våra motståndare bättre.
Okay.
Vi lyckades inte spela taktiskt sett smart för att vi skulle vinna fler bollar. De fick med sig alla viktiga bollar. Och man får inte, alltså, man får ju faktiskt säga som det var. Och det var att de spelade en sjukt bra match. Så enkelt är det. Och vi gjorde en sämre match. Sen så Kaj har haft lite svårt med energi också, för att han har haft lite magproblem sen vi var i Egypten.
Jag hörde det, och det satt egentligen is. Ni hade ju magproblem redan inför finalen i Tom Linus.
Ja, ja, alltså vi hade ju DRE-VM efter Egypten. Jag tror jag var dålig en vecka. Ja. Men Kaj har ju varit dålig i 2,5 veckor. Han har ju inte kunnat äta någonting knappt. Så att han har haft det jobbigt på så sätt. Och det, det är
det liksom... Han har tajt schema för också.
Ja, tajt schema. Men samtidigt är man dålig i magen och liksom inte kan få i sig energi och bevara energin. Och det är svårt att tävla mot de bästa då.
Ja.
Alltså det, man måste vara 100% i alla tävlingar idag för att ha möjlighet att vinna. Och vi var kanske inte 100-100 nu i Göteborg. Men vi gjorde det bästa utav det. Vi gjorde en bra match, men taktiskt sett hade vi kunnat göra det bättre. Så att...
Det krävs ju så himla mycket av en, inte bara fysiskt men också mentalt, för att ställa om och gå in i varje tävling och orka kriga emot. För folk är ju så pass bra. Jag kände det själv. Jag har ju precis kommit igång igen, men nu har jag varit på resande fot så mycket, och sen så direkt när jag kom hem så åkte jag iväg 2 dagar igen på ett event i Danmark, och sen så kom jag hem från det och så fick jag ett mess från Johan först och bara, du, fan, vi har seriematch ikväll liksom. Jag bara, du vet, vaknade, var... och då hade jag bestämt mig för att jag har ätit så dåligt liksom under 3-4 dagar att jag bara så här, ibland gör jag så här att jag tar en fasta. Ja, men
det ska alltid.
Det är så bra för kroppen att göra det, men jag ska inte frälsa någon med det, utan nej, de som fastar, de vet. Men så jag gick in i en 36 timmars fasta och så fick jag det här samtalet på morgonen och bara, vi har ju match ikväll liksom. Jag bara, ja, men i vanliga fall, det är inga konstigheter egentligen liksom, men jag var rätt uttömd socialt också, om man säger. Mm. Jag kände för att bara hänga med tjejen i soffan och inte göra något. Men så det var ju match den kvällen och jag åkte dit och du vet så här, hade fastat i 26 timmar inför matchen. Jag var helt slut socialt. Och det skulle spelas in till YouTube. Alltså det, jag bara kände, verkligen inte för att spela paddel.
Men du fick inte för det, bara, I fuck it, jag ska ta något litet så jag har lite energi i alla fall.
Men då är det ju inte fasta liksom.
Nej.
Nej, så det gick åt helvete, för jag var inte där. Och så förstår man. Och det var jag menar lite där, att ibland kan man känna så att, för paddel är ju, alltså paddel måste ju vara roligt också. Nu är det ditt jobb, men för min del så är det så här, om jag väl investerar tid i att spela paddel så måste det också vara kul. Och det är inte alltid det är det. Och då är det kanske viktigt att ta ett litet break.
Yeah.
Och det jag menar med er tävlingsschema nu är ju att det känns som att det har varit väldigt så här aggressivt.
Ja, jag satt lite med planeringen nu med Andreas. Och så här, för att prestera bra så måste jag kan tävla i 2 veckor i sträck. Men sen måste jag komma hem och träna också. För det är också så här, bara tävla. Precis. När fan ska man hinna och träna? Man måste ju träna emellanåt också.
Man vågar ju inte riktigt på tävlingarna heller.
Nej. Så man måste ju träna för att det ska kännas bra på matcher. Och så det som inte har funkat på en tävling måste man träna på, hinna processa och sen så få in det i nästa tävling. Mm. Så man måste ha sådana här breaks. Så att,
jag tänker på världseliten. De tävlar i princip varje helg nu.
Men vi får ju ringa Quay och Tapia och fråga hur de lyckas. För att de verkar vara i sån jävla form. Men det är svårt, alltså oftast om du kollar på typ tennisen, golfen, andra sporter där det är individer som tävlar varje vecka. Mm. Så oftast när du vinner en tävling eller gör en väldigt bra tävling så gör du en dålig tävling veckan efter. I padden har du ju inte riktigt haft samma tendens, men kanske att om du vinner en tävling så kanske du går till semi nästa. Ja, då är det ändå bra nog. Men vinna, det händer väldigt sällan. Nu har vi ju Quay och Tapia som har vunnit.
Vi kan inte jämföra oss med dem.
Nej. Men överlag så brukar man ha en bra vecka, sen kanske lite sämre sen. Okej, kan man vara tillbaka. Eller så har man kanske 2 riktigt bra veckor och sen så är man borta 2 veckor. Så att det går ju liksom i vågen. Man måste hitta sin balans. De här grabbarna har ju tävlat också i många, många år. Men det är också så här skillnad. För att kollar du på Quay och Tapia, LeBron Galan, det är 2 par som alltid kommer vinna fler matcher än vad de förlorar.
Mm.
Spelare som kanske kvalar kommer alltid förlora kanske fler matcher än vad de vinner.
Mm.
Och det är också så här, hur gör man då?
Ja.
Hur ska man lägga upp det? Alltså, hur kan man bygga upp confidence för att få fler matcher?
Nej, precis.
Jag tror att det var i Mexiko så låg jag på en bänk bredvid LeBron. så snackar vi lite skit så här. Han hade kommit dit några dagar innan, jag spelade kvalet, jag liksom vann kvalfinalen, var jag så här 7-5 över två chilenare tror jag, och var rätt sliten i kroppen för vi hade spelat ute i solen, det var varmt som fan. Och han liksom så här, han fick behandling för sin arm. Han bara, min arm är helt förstörd och jag har vunnit typ så här. Jag bara, jo men ni spelar ju bra, mycket mer matcher än vad vi gör egentligen. För vi kanske går 2-3 matcher per tävling.
Ja.
Han bara, ja jag vet, alltså, vi snittar ju 5 matcher per tävling varje vecka. Och då tror jag att han var uppe på typ 80 matcher. Nej, det måste vara mer. Förlåt. Jo, men typ 80 matcher i sträck typ.
Ja, på typ,
jag vet inte på hur många veckor, men det var liksom match hela tiden.
Mm.
Han bara, ja, exakt. Han bara, vi spelar alltid final på söndagar. Sen reser man söndag kväll, måndag senast. Så man är ju kanske måndag, tisdag spelar man inte matcher, men då tränar vi ju.
Exakt.
Så att, det tar ju på kroppen. Han bara, min arm är helt förstörd. Det
jag
sa han redan då.
Och det tror jag också har att göra med att, du vet ju själv, man... Eliten spelar med styva och styva racketar för att de vill få mer och mer fart på bollen också för att de ska kunna blocka hårdare och hårdare skott liksom. Men det finns ju ändå bevis att någonstans nu om man tittar på Tapia, tittar på LeBron, de får ju problem, även de som är unga, vältränade får ju problem.
Men kolla Tapia nu, efter är det 9 tävlingar de har i rad? 7? 7 eller 9, jag vet inte exakt. Samma. De har vunnit alla VPTs detta året. Nu har han ju ont i armen. Nu har han ju problem med armen.
Alltså, de senaste 2 tävlingarna har han haft ont. Han har ju gått liksom värsta. Och han har inte kunnat smasha igång liksom. Nej. På de 2 tävlingarna. Ändå vinner de.
Det är det jag menar. Så att det är liksom... Och frågan är hur länge det håller.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Kollar du typ nu tar jag in tennisspelare för att jag har koll på tennisspelare bättre. Och om du kollar på Nadal, Djokovic och Federer, de kanske snittar 16-15 tävlingar per år. Medans, och då är det liksom topp 3 spelare. Men en spelare som kanske ligger 50 på rankingen. Den spelaren kanske kör 35 tävlingar per år.
Exakt.
För att den måste spela alla tävlingar för att kliva upp på rankingen. Medans de här gubbarna som är så pass bra som Djokovic, Nadal och gänget. De vinner ju alla. Vinner eller går till final i de tävlingarna de ställer upp på.
Precis.
Så det är också en sån skillnad. Du måste typ mäta dig och veta, okej, du kan inte bara sätta hur många tävlingar du ska spela detta året, utan du måste liksom utvärdera efter 2-3 månader att okej, nu har jag spelat så här många tävlingar, hur många matcher har jag fått? Och hur mycket har jag hunnit träna? Hur mycket har jag hunnit återhämta mig?
Loggar du det här på något sätt eller?
Ja, alltså jag har typ en bok där jag skriver ner alla matcher. Alla matcher är nedskrivna. Och sen så har jag skrivit ner oftast vad jag ska fokusera på varje träning. Bra. Och vad som gick bra och inte bra. Så antecknar jag bara lite grann. Men där ser man ju väldigt tydligt ibland att fan, nu har jag tränat för lite mellan tävlingar. Nu har jag tränat för hårt mellan tävlingar. Kan också hända. För det kan ju vara att en tävling gick riktigt dåligt. Då blir man bara så arg och bara vill träna ännu mer. Och då kanske man kommer in lite trött i nästa tävling. Så att det gäller att hitta den balansen, men också just att veta hur många matcher du har spelat. Att det faktiskt är viktigt att räkna och känna att fan, nu har vi spelat väldigt, väldigt mycket. Nu tar vi en vecka break. Till exempel som Kuei och Tapia gjorde när de inte kom till Danmark. Precis. Jag tror att det var helt enkelt att de bara kollade på varandra och så, nu har vi spelat för mycket matcher. Ja. Nu måste vi ta en vecka off. Boom. Perfekt, då gör ni det.
Och det är ju perfekt timing nu också i och med att om man tänker att LeBron också är skadad och sådär, så om man ska försvara sin ranking på något sätt så har de ju råd att göra det just nu.
Så att,
Ja, men jag vet inte, det är en bra segue över till VPTN, tänker jag. Vi kan väl bara toucha lite på VPTN Marbella. Jag tyckte det var kul i och med att jag var på plats. Det är ju, jag vet inte, jag älskar ju att gå på VPTN Marbella just.
Även om du inte älskar Marbella bara, säg som det är.
Både och. Det är faktiskt en hatkärlek till Marbella. Jag tycker det är lite sådär... Alltså jag älskar inte den här nyrika svenska Marbella, om du förstår mig.
Men det är inte bara svensk nu, det är så mycket ryssar, det är så mycket allt möjligt nu.
Det är därför jag faktiskt, som varje gång jag är där så bor jag ju i Estepona. Alltså en kvart ifrån.
Utanför, ja.
Jag tycker det är helt perfekt. Alltså jag gillar att åka in, käka där jag vill, göra det jag vill och sen ta mig därifrån och så vet. Och sen, alltså som nu då när jag och Hami var där nere, en stor eloge faktiskt till Hami som styrde upp, alltså det får man ge honom, han styr faktiskt alltid upp så att det händer grejer, typ matcher, han är mässa folk, styr upp en match där, gör den grejen där, så när vi väl var där, då blev det att vi åkte till Mischas, spelade match med Dob och sen så åkte vi till någon annans plats, spelade match där, du vet såhär, så att då är det rätt nice att vara där nere. Men VPT Marbella nu då, och det är en fråga till dig då som ändå har tävlat på VPT och i Main också. 2 år sedan så var det ju i Puerto Romano på tennisbanan där. Då byggde de banan där. Det gick ju fort så in i helvete för att de la i då la de i banan på liksom där tennisgolvet om man säger. Så att det var inget fake golv utan det var ju ganska hårt underlag, varmt i luften. Så då gick det ju jättesnabbt. Året efter då, förra året, så var de ju i den här tjurfäktningsarenan. Gick också ganska fort och bra inramning. Men i år av någon anledning så valde de att lägga det på liksom cirkusfältet egentligen. Det är bara en stor grusplätt mitt ute. Bra location och sådär, men det ligger ju ingenstans. Vilket gör att de måste bygga ett arenagolv. Typ som när man går på Summerburst eller festivaler och så vidare. Liksom, så klickar man ihop sånt golv och sen lägger de banan på det då liksom. Nackdelen med det är ju att den absorberar ju i princip allt. Det är inte tillräckligt hårt för att du ska få en bra studs vad det gäller paddelboll. Så det var ju katastrofunderlag i princip på alla banor, även på centerkorten. Och det såg man rätt tydligt.
Ja. Men du vet, alla VPT-tävlingar, de bygger ju upp banorna så att säga i en sån här ställning. Men sen gäller det att göra det bra. Nu vet jag inte vad skillnaden var, men jag vet ju att alla spelare klagade på banorna. Alltså alla.
Och VPT har ändå gjort det så många gånger, menar jag.
Ja. Jag vet inte vad som kan ha gått snett. Alltså, jag vet faktiskt inte. De har gjort det så pass länge så att de borde veta exakt vad som funkar och inte funkar. Och de måste ju veta exakt, okej, bygger vi upp den här på det här underlaget, då måste vi liksom jobba med banorna på detta viset. Och bygger vi upp det på den anläggningen här borta, då måste vi jobba annorlunda. Jag vet inte, det är jätteskevt. Alltså jag tycker det är sjukt svårt att spela på sådana mattor. För att det går så långsamt och bollen studsar inte. Alltså, i detta fallet så studsar bollen mycket för att det är varm och glasen är snabba. Men bollen studsar inte så mycket på mattan och den stannar upp väldigt mycket.
Framförallt så var det också så här att ibland studsar den normalt och ibland inte.
Alltså, ja, precis.
Det var ju egentligen det tror jag som ställde dem mest. För det blev så opolitligt på något sätt.
Ja.
Alltså spelarna i sig, de anpassar sig, men det är tråkigt för oss som tittar för att spelet blir så mycket sämre.
Ja, precis. Mycket, mycket sämre. Och du vet, spelarna kan ju, de klagar ju rätt mycket, tror jag. Under tävlingens gång, vad ska de göra?
Nej, alltså jag tror att de klagade mer liksom för att till slut så blev det också en liten så här, är det säkert? Vi håller på att ramla, vi snubblar och utanför låg ju mattan helt löst. Så de vågar ju inte springa ut heller.
Nej,
skitsamma. Men det var lite sådär. Men kvalet i alla fall. Eller inte kvalet, men tidigt i turneringen så var jag ju och tittade för Yangas, underbar Yangas, en av få som är såhär, man träffar han och så tar det 5 minuter, han bara, har du biljetter? Jag kan fixa. Bara, nej, men alltså, det kostar 20 år, det löser sig. Nej, han skickar biljetter och tar hand om en och är gullig som fan. Så jag var ju på hans matcher och hejade och jag och Hami körde någon sorts hejaklack där.
Ja.
De fick ju rätt tuff lottning. I deras första match fick de ändå Mojano Gil, va? Som inte är det lättaste paret att möta i en första omgång.
Nej, de är bra. De är riktigt bra faktiskt.
Och det blev ju en otroligt händelserik match.
Jag såg inte den, men du berättade och jag såg lite highlights.
Precis. Och det grejen är att den streamades ju inte. De filmade ju bara lite för highlightsen. Och då har jag förstått att det utnyttjar ju de rutinerade spelarna rätt mycket. Det där med att den inte streamas.
För vad gör då,
ja, men alltså, det, du vet, du kan ju fula dig lite med beslut som inte kommer att publiceras sen. Sådana grejer. Alltså,
vadå, kan... vad hände? Ja, men vadå, har du sagt A för att säga B?
Jo, nej, men jag vet ju inte allt. Men om vi säger som så här då. Jill som egentligen är, du har ju träffat Jill.
Och jag är världens också, snällaste kille.
Världens snällaste kille. Alltså han var så irriterad att han skulle kunna, alltså han ville bara in i en MMA-bur och slå av sig. Han var tokig.
Vem ville han slå då?
Ja, framförallt ville han ju vinna matchen, men han var tokig på dumman. Han var tokig på, lite tokig på Youngas, väldigt, väldigt tokig på Bela.
Han ville döda de tre alltså.
Han ville döda de tre. Och alltså Bela är ju lite känd för de här höga servarna och sådär. Det är såklart helt rätt, utnyttja det i rätt lägen. Men på sådana här tillfällen, tidiga omgångar, det finns en domare där. Visst, det finns lite publik bakom som filmar och sådär, men det är inte, du kan ju komma ändå undan med väldigt mycket som du inte kommer undan med annars. Och det var ju flera situationer. Det var i alla fall någon gång, om vi säger att matchen var väldigt tajt. Det var ju tiebreak i första, tajt i andra, där de lyckas gå vidare till ett tredje set. Och i tredje set, du vet, en golden point i tidigt skede. Och Jan och Gill, golden point i deras serv. Långboll, Gidiadi, de pressar Bela, vilket de gjorde hela matchen. Det var faktiskt lite hemskt att se hur de verkligen bara så här spelar kort, lång på Bela. Och till slut så hängde han bara inte med, han bara gav upp typ mitt i bollen ibland. Men, och då var det någon gång de spelade till sig ett läge och bara smäller den för att lobben är kort. Och de har inte en chans att plocka den. Bela liksom når inte bollen. Men de springer fram och pekar på typ så här nät. De menade typ att Gill hade smashat så nära nät att han hade touchat den. Ja. Och jag satt ju exakt på kortsidan. Jag satt rakt bakom. Så jag kunde inte se. Alltså Gill täckte nätet med sin egna rygg. Men alltså säga att han var 1,5-2 meter ifrån nät ungefär. Du vet, när man går fram för att knäcka. Och nätet var ju inte så att det fladdrade på något sätt liksom. Men Bela var ju väldigt så här, han var säker på sin sak, gick rätt fram till domaren. Jag vet inte, men på någon vänster så pratade han sig till den poängen och den spelades inte ens om.
Va? Och det var ingen videoreview såklart.
Ingen video, så då gick bara Gillen och Jan ut och satt sig och bara vägra spela vidare.
Vad hände sen då?
Då hade det ändå varit flera incidenter under matchen som var tveksamma, du vet, de hade dömt ut någon poäng på sin egna sida som inte någon annan kan, alltså vet så här. Och visst, de har säkert rätt för de var väldigt säkra på sin sak, men jag vet bara inte. Gill, världens snällaste, och han går fram och knackar på en golden point.
Hade, men Yang var ju också världens snällaste.
Ja, man vill också vinna. Så jag bara menar att om man är så Gills läge i det här skedet då, han vet ju om han har touchat nät eller inte. Du känner inte det på racket. Och om man sen då går och vägrar spela vidare i tredje set, då är man ju ofta, då är man rätt säker på sin sak. Alltså,
förhoppningsvis.
Jo, alltså det måste, men de var tokiga i alla fall på allt, på domaren och på banan. Alltså det var så här, det var bara ackumulerat och så här. Och sen så var det ju typ någon poäng efter, för det här tog kanske, det här breaket var kanske, vi snackar 11 minuter. Ja. De ville inte spela vidare och de höll på med domaren och det var rabalder, det fick komma VPT-folk och du vet, ingen visste hur det skulle bli. Till slut så kom de ut igen och publiken klappade igång dem. Och så var det typ så här, vet, första poängen i det här gamet då liksom, när de har break. Det är en så här, Bela slår en, han försöker passera rakt. Och det är lite så här tveksam boll om den sitter eller inte. Bela bara, nej, den är ut. Typ som att, nu har jag gett tillbaka en poäng. Skulle vara lite skön där liksom. Yeah. Bygga lite bro liksom. Men det blev, och de tappade ju det mentalt där och de förlorade i tredje setet ganska enkelt.
Yeah.
Och de var ju otroligt irriterade efteråt också. Och det var flera incidenter i alla fall. Men sen så på kvällen vi åkte och käkade på en argentinsk restaurang lite långt därifrån. Inte alls inne i Marbella centralt eller någonting. Sent bord 21.30. Tror du inte 21.45 bordet jämte? Då kommer Mojano och gillar sitt crew och satt sig bredvid.
Du skojar.
Jag bara, hola, touch.
Nej. Sa du det?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag skålade så.
Ja, skålade, ja.
Nej, men jag har i alla fall förstått att de är lite rutinerade rävarna utnyttjar det där med att det inte streamas i flera avseenden. du vet, det var någon gång de smashade på, Gil stod mot bakglaset, pressad, och de gick på en smash och han går för blocken, du vet.
Ja.
Och får block. Men man ser inte riktigt vart bollen träffar, för han skyddar sig själv med racket. Och de bara, nej, nej, det träffade typ tröjan eller fingret eller något sånt där. Alltså,
oj.
Förstår man
det? Men det här padden egentligen behöver fler domare. Alltså, i tennisen hade man ju linjedomare innan.
Mm.
Nu har de bara Hawkeye. Men typ att du har fler domare runt banan som verkligen bara tittar på spelet och verkligen kan ta 100% beslut. Det saknas. Det gör det faktiskt.
Så att, nej, men det är lite, det är en del av spelet också på något sätt, så att man får ju vara, jag vet inte, man märker det, de som är lite rutinerade, de har ju några fler knep i sin repertoar, och det får man ju någonstans bara anamma. Alltså,
de är bättre på att fuska.
Ja, alltså
eller?
Det blir
eller
var det... filma i fotboll, förstår man?
Ja, men lite så. Mm.
Det är ju en del, alltså tyvärr är det ju en del av det, alltså typ en golden point, man servar lite högt, för vad har man att förlora?
Nej, ingenting.
Egentligen. Alltså det kan bli en omserv i värsta fall.
Men det är det som är så konstigt, för att servar du högt och motståndaren tar ner bollen, då förlorar motståndaren bollen.
Exakt.
Så det är också så här helt sjukt. Man har ju aldrig en domare säger, nej, hög serv.
Nej, men det är ju någon gång nu då att visa domar som vill gärna synas och höras liksom. Men det är ju skitsvårt för dem också. De sitter ju till och med ovanför, hur ska de se det?
Nej, det är skitsvårt. Alltså du måste se det från samma höjd i så fall.
Precis.
Man kan inte sitta där uppe.
Jag vet inte hur... För innan, alltså tidigt i Yanguas och Belas samarbete, då tyckte jag så här, då var det liksom lite grann så här Yanga som inte riktigt kan komma upp i nivå på Bela liksom. Men nu, det jag har sett nu, det är ju verkligen som, alltså i Marbella då, lite tuffa förutsättningar kanske, men där var det ju att han fick ju kliva in på backhandsidan från forehand och försöka avgöra poängen. För det var verkligen, alltså nu pratar i denna matchen var det ju liksom 90% fokus på Bela.
Men grejen är att Bella har alltid spelat med vänsterhänta spelare.
Mm.
Och om du kollar på Bellas karriär, när han var som bäst, när han var världsetta i 13 år i rad, det var ju med en spelare. Det är Juan Martin Diaz. Och enligt mig så var han ju show de la show. Han var ju bäst. Mm. Han gjorde stoppbollarna ut genom dörren. Det var han som började kicka ut alla bollar, kicka tillbaka, springa ut, slå mellan benen, blocka det igen. Det var han som kom med alla konstslag. Och det var han och Bella som var världsetta i 13 år.
Mm.
Därefter den perioden så bytte Bella ut Juan Martin Diaz för Pablo Lima, en annan lefty, som också är en jävel på smasha, framförallt när han var yngre. Nu är Pablo Lima i sitt sista år som paddelspelare. Han har ett väldigt, väldigt trasigt knä, så att han är ju liksom begränsad. Han kan inte förflytta sig eller röra på sig som förr. Men på den tiden så var ju Bela och Lima världens bästa par. Och jag tror de vann typ 9 tävlingar i rad också. Om inte jag minns fel. Så att det är lite som Cuello Tapia gör idag. Det är liksom Pablo Lima som är en lefty. Okay?
Mm.
Efter honom, vad var det han tog in då? Sen så har ju Bela försökt spela med Tapia. Det gick inte bra.
Nej. Sanjo.
Och sen Sanjo, det gick inte heller bra. Cuello, bättre. Varför?
Lefty.
Lefty och har en häst smash.
Mm.
Och nu Yanguas. Det funkar inte. Yanguas, alltså grejen är så här. Ingen är sämre än den andra. Jag tycker Yanguas är en sjukt bra spelare. Men den pressen Yanguas känner nu att han måste avgöra bollar, det kan han inte som en forehandspelare på forehandsidan.
Mycket svårare i alla fall. Han måste också ta större risker han inte borde göra. Liksom.
Nej. Yanguas borde ju spela med en typ som en spelare som är mer offensiv som Garrido, Maxi Sanchez eller en sådan spelare tycker jag. Och Bella måste spela med en lefty. Jag blir förvånad att Bella kanske inte ringde upp typ Ale Ruiz, kanske
Capra.
Eller Capra, nu vet jag inte, men John Sanz kanske.
Mm.
Tror jag hade gjort det bättre, för de kan ändå kliva in mer. Sen ser man, när det är långsamma förutsättningar så är det alltid Bella som dominerar spelet. Nu är det kanske några tävlingar i rad där det är liksom snabbt underlag. Okej, det gynnar inte Bella. Okej, fine.
Jag kan inte gynna honom med det långsamma nu i Marbella. Han kanske också bara var lite sliten, vem vet. Men jag har faktiskt aldrig sett... jag vet inte. Någonstans är det så här. För mig, Bella, han sitter ju på den här pedestalen. Liksom. Han är ju den som har varit etta i alla år. Han är ju legend. Därför så tycker jag det blir så ovärdigt på något sätt när man ser en första omgång där de nästan... Har du spelat någon match, du vet, där man ska latcha lite och man möter någon lite större, kraftigare och man typ... Man larvar sig lite, man lägger någon kort, man lägger någon lång till dem så att de verkligen får springa. För att man vet att man kan bara ha lite kul med dem. Jag har liksom aldrig riktigt sett det på den här nivån där de i princip spelar ut Bela för att han inte orkade springa. Alltså,
men det är också så här, han är 44 bast.
Jag vet, man väljer ändå att spela, vet.
Men han har ändå gjort kvartsfinal i alla tävlingar.
Alltså, det är ju jätteimponerande. Det är inte det jag säger, bara att det är så ovärdigt att han går från att vara legenden tills liksom, men vi får spela på gamla farbror nu för att han hänger inte med.
Ja, alltså, men jag tror att han är inne i en sån fas där han faktiskt antingen så avslutar han på topp nu eller så blir det bara värre och värre. Alltså kurvan kan ju inte gå uppåt för honom, utan det måste ju gå
ner. Lite. Jag fattar att han tycker det är kul och alltså, han är ju legend, var han än går där mellan matcherna så är det bilder och sådär. Det är nog svårt att släppa den grejen, men jag vet inte, det känns så ovärdigt bara på matcherna när man ser hur den nya padden inte riktigt passar honom, om man får säga så.
Ja, och jag tror inte bara det är den nya padden, utan det är bara liksom att kroppen kanske börjar säga ifrån nu.
Ja, och det är väl rimligt också.
Alltså, det är fullt rimligt. Det är fullt rimligt.
Han är fortfarande en legend, men det känns bara så osynd att det ska behöva gå och typ säga att liksom, det går hela vägen till att han inte vinner första omgångar eller sen så helt plötsligt, alltså vet så här.
Men kolla typ Zlatan, hur mycket har inte han försökt att komma tillbaka till fotbollen? Och nu har han inte spelat en match på flera månader, och innan dess så var det också några månader. Men han har inte velat ge upp hoppet.
Nej, och jag är det. Ja, verkligen.
Och så att det är också så här, just att lägga ner måste också vara sjukt jobbigt, sjukt svårt, tufft beslut. Och sen så är det nu alla pengar kommer fram.
Det också. Nej, det är helt rätt att hålla i. Det är bara jag har aldrig sett det så tydligt innan liksom, att någon som var så dominant i princip och kunde styra spelet helt plötsligt, så det var flera gånger folk bara sa, varför springer han inte? Hallå, den bollen har han ju. Alltså, vet så här, han bara,
och sen genom... vet man ju inte om man har ont någonstans.
Klart han har. Han är 44.
Men det kan ju vara att han har en sträckning eller att han har strykat foten. Ja, och att det liksom kommer ta några veckor, men sen så är han kanske tillbaka och vinner de här första omgångarna lite lättare.
Precis. Men i övrigt då, vi har ju en annan liten ny match där som vi inte visste hur det skulle gå. Det var ju Jonsans med
Alle Galan. Hur gick det då?
Så fan, jag tyckte synd om Jonsans i den matchen. Alltså, jag var ju på deras träningar rätt mycket under veckan och de hade ju sjukt kul. Jonsans, superhärlig snubbe. Galan känner man ju lite sen innan, också jättetrevlig. Fortfarande otroligt dålig på engelska. Men nej, men vet ni, de hade ju askul på träningarna. Och jag vet inte, Galan kändes verkligen som att han också tyckte det var skitkul att få tävla igen. Och bara för psykologiskt också är det första tävlingen på många, många år där han går in som en underdog.
Ja.
Och har egentligen inget förlora. För skulle det gå dåligt, då vet ju alla att men det var ju för att han spelade med Jonsans. Ja. Och skulle det gå bra så... Alltså, så att jag tror att han tyckte nog det var rätt kul att spela. Sen så blev det ju då, om vi tittar på förutsättningarna, så som vi pratade om med Tom Linus, så blev det ju lite här nu i VPT också. För när de gick in och skulle spela sin match på centerkorten, då var det ju enorma vindbyar. Alltså.
Ja.
Du vet, flaggorna, det var ju 7-8 flaggor, alla stod åt olika håll. Alltså helt olika håll. Och de var spikraka för att det var blåste så mycket alltså.
Ja.
Så det var ju inte, och sen det är lika för alla, men det var fan inte lättspelat alltså. Och de mållåste ju verkligen på Jonsans, som fan, det är ingen rolig sits han sitter heller. Visst, det är en jättehäftig möjlighet, men det är också
det är press.
Otrolig press. Så jag tyckte
väldigt mycket press.
Och han chokar ju såklart, och det blev ingen bra match för han.
Nej, men han är liksom, och han hade gjort en väldigt, väldigt bra tävling innan med Kokineta i Vienna.
Bra alltså.
Jag tror de var i semifinal då. Så att han har en sjuk potential, Jonsson. Så jag tror att han och Galan kan ändå göra det bra.
Jaja.
Jag hoppas ändå att de ger en chans det ett par tävlingar till.
Ett annat par som gick väldigt långt och som överraskade trots väldigt tuffa förutsättningar, det var ju Augsburg, den argentinska idag. Han spelar ju med...
Rico.
En korte Rico i alla fall.
Xavi Rico heter han, förlåt.
Xavi Rico. Och han vann ju för fan hela Spaniens, alltså han fick så mycket fans där.
Är det sant?
Han var ju så spektakulär, han räddade mycket, hans försvar var helt otroligt. Jag tror han hade 2 unforced alltså efter en och en halv timme. Det var helt, han var otrolig på banan. Och sen är det ju kul att se Augsburgers alltså helt orädda sätt att spela på. Alltså han går för det i läge där man inte tror att det ska gå och våga. Och hans arm är så snabb att inte ens om man filmar i slow motion så får man med axet. Liksom. Det är så imponerande att kolla på live. Så att de två, en otrolig matchning som jag inte kanske såg förut.
Nej, de gör det bra tillsammans.
De gör det väldigt bra.
De gör det bra tillsammans.
Långsamt. Långsamma förutsättningar. Mm. Tänk de två under lite andra premisser också.
Zoom.
Zoom, zoom, zoom.
Zoom.
Nej, han hade det rätt gött. Man såg ändå att han har rätt gött liv där. Augsburg. Mellan matcherna, du vet, han jassar runt där. Det är ju fortfarande kul med padden för att alla spelare går ju bland folk. Och han är ju en riktig rockstjärna där och det är liksom, det springer lite damer efter honom och lite sådär.
Han gillar det.
Så ung och alltid framför sig.
Han kommer bli bra.
De gjorde väl i princip den mest underhållande matcherna när man kollade live faktiskt. Annars var det inte så många bra matcher just för att förutsättningarna, banan var så dålig och det var så svårspelat med vind. Så det blev ganska dåliga matcher faktiskt live, tyvärr. Så är det.
Men så kan det vara. Men det är lite utomhusspelet.
Mm, en del av det.
Det är mycket mer peta in den, spela mer safe. Det är inte lika spektakulärt, det är inte lika mycket på millimetern, det är inte lika mycket vinklar. Det kan vara det om man har rätt förutsättningar, men det kan vara tufft. Det kan vara tufft och då måste man spela lite fulspel som vi brukar säga. Att man bara liksom springer och tockar.
Precis. Men det är väl det som jag också ni gjorde bra i finalen där, Tom Lins. Det var ju riktigt dåligt spel. Men att man orkar det. Därför ser det ut som att bara vi vinner poängen. Typ. Det får man ta med sig i utepadden då. SPT4, kommer du spela den?
Ja. Ja. Den ska spelas.
Med?
Med Caetano Rocafort.
Caetano Rocafort, kul.
Så att we're back. Vi ska tillbaka till Stockholm och spela. Den spelas uppe på Ultimate Padel. Så det ska bli väldigt trevligt.
Och har ni spelat någon SPT sen ni splittade? Har ni inte, va?
Vi spelade en förra året faktiskt.
Okay.
Som inte gick så bra. Där vi förlorade i semifinalen mot Ricky Martinez och Pablo Figueroa.
Just det.
I semifinalen. Och även de ska spela tillsammans denna tävlingen.
Det är kul. Jäkligt kul för Pablo.
Ja, så att det kommer nog vara alla de klassiska paren med, tror jag.
SPT5 spelas ju faktiskt där jag har mitt kontor på Time for Padel här i Göteborg.
Time for Padel, ja. Och vet du när?
Den är någon gång i augusti. Okay. Är den.
Ja.
Och innan det så är det ju, du vet, samtidigt som det är den nästa FIP-tävling här i Göteborg.
Ja.
Då har de någonting som heter Hisingen Open, tror jag.
Okay.
Och det är ju planerat så att spelar man FIP:en så är spelschemat gjort så att man kan spela den samtidigt.
Jaha. Okej, det är skitbra ju.
Precis. Så det är ett bra tips för er som ändå är i Göteborg och ska spela FIP:en. Passa på att anmäla er till Hisingen Open på Time for Padel. För de spelschemat är anpassat för FIP:en. Så att man kan slå två turneringar i ett.
Double up.
Vi snackar ändå om att det kostar att spela på de här tornen, så då kan man ju lika bara försöka samla så mycket pinnar som möjligt.
Jajaja.
Både internationellt och svenska.
Lika viktigt.
Lika viktigt. Men du, gör du någonting annat nu som spelar golf nu för tiden?
Nej, men grejen är så fort jag är klar med padden så drar jag ut till golfbanan faktiskt. Det är så jävla nice. Det är så jävla nice.
Ja, det är det, va? Tycker Mimmi det är lika nice då?
Sådär. Hon tycker det är kul också. Mimmi kommer från en golffamilj. Så att jag är faktiskt ute och spelar med hennes familj rätt så mycket. Mm. Så att där är jag liksom rätt så safe.
Hennes... Det var rätt gött, min svåger då, Mimis bror. Alltså. Yeah. Han är lite bättre än dig på golf, va?
Han är bra mycket bättre. Så han är väl nere på typ 4-5 i handicap.
Måste vara så gött för honom med tanke på att du är bättre än honom på paddel. Att exakt. Han har någonting han kan tvåla exakt. Till dig.
Och sen så har jag svärfar som är uppe på kanske 7 i handicap.
Vår jäkla.
Och sen Mimis morfar. Tony, han är min privatcoach. Han var för detta pro i klubbar. Så att hon kommer från en golffamilj. Så jag, Hon accepterar ändå att jag spenderar tid med hennes morfar, hennes pappa, hennes bror.
Så egentligen är det inte du som vill börja spela golf, utan det är så här, ni ska gifta er om ett år. Du måste bli bättre på golf helt enkelt.
Jag måste bli bättre på golf, annars kommer jag inte bli accepterad av familjen.
Kör på det, då är det okej.
Då är det okej, ja.
Jag ska kanske en dag ta ett grundkort också.
Nej, men alltså du måste du. Alltså just det jag tycker är skönt, det är att liksom så här, padden är väldigt intensiv. Det är liksom, det är mitt jobb också. Alltså jag tycker padden är minst lika kul som golfen. Men att släppa padden och komma ut i naturen nu när det är bra väder, höra fåglarna, vara ute i naturen, känna gräset, alltså doften, det är så harmoniskt. Alltså det blir typ ett sätt för mig att meditera. Det är skitnice. Alltså jag tycker det är drömmen. Så ibland går jag upp typ så här 06:00 bara för att gå ut och golfa innan paddelträningen. Och sen så...
Ja. Nej, men jag köper det. Det enda jag tänker på är tiden. Det tar mycket tid. Svårt att få till. Folk har svårt. Alltså mina polare har svårt att komma loss för att spela paddel. Fan ska jag få dem att spela golf?
Nej, det är tufft. Du får flytta ner här så löser vi det. Ditt schema ser ändå ut som mitt ju.
Min svåger är ju... min svåger är ju faktiskt jäkligt duktig på golf också.
Ja.
För detta proffs också.
Det är bara ut och spela med honom.
Ja. Problemet är bara så att vi kan inget bra utbyte. Jag kan inte lära honom speciellt mycket paddel, så att vi får hitta något där.
Det finns alltid något. Det
finns alltid något. Nej, men det är kul att snacka med dig igen, kompis. Vi ska jag tänker vi runda av här och sen så vad blir nu nästa tävling då för dig?
Det blir ju SPT, och efter SPT så blir det ju Fippen i Göteborg. Ja. Och efter Fippen i Göteborg så är det den stora Premier Padel Roma.
Oj, Premier Padel Roma.
Så att, det vore kul om du kom ner och spelade in där.
Ja. Om det inte krockar med något bröllop eller annat jag har planerat här i sommar så hakar
jag. Mr. Influencer, du är överallt.
Jag försöker bara få liksom mat i magen och du vet.
Bara resa, leva gott, äta gott, dricka gott.
Man vet aldrig, det kan vara sista veckan, sista månaden, sista året. Jag bara passar på och köra så länge jag kan.
Bara kör. Helt rätt.
Ni ska ha stort tack för att ni orkar lyssna på oss. Och nu är vi back on track. Skriv in om det är något speciellt ni vill höra. Och tack snälla Simon för att du tog dig tid ur ditt tajta golfschema.
Stort tack till alla som lyssnar på er och tar er tid och lyssnar på oss helt enkelt. Det är för er vi gör det. Och för att vi tycker det är skitkul såklart. Och syra lite.
Exakt. Tack snälla Hyper och vi ses på nästa. Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.